Ja, vi hade fina platser. Bara andra raden, så vi såg på mig väldigt bra. Men det var väldigt varmt också i solen. Så det var efter den allmänna audiensen som vi fick gå fram. Mm.
I en kö av andra människor som fått det privilegiet också. Så fick man några få sekunder, men det var en fin stund.
Hur många sekunder var det, tror ni?
Du hann ju säga några ord i alla fall.
Jag hann säga några ord i alla fall. Och vi fick ju en liten välsignelse för vårt barn av påven.
Förstod påven vad ni sa? Fick ni någon känsla av att han förstod vad det var ni överlämnade?
Vi försökte ju förklara så snabbt det nu gick vad det gällde, och att det var hans egna kommentarer. Och jag tror nog att han förstod det.
Jag fick ögonkontakt i alla fall.
Vi fick fin ögonkontakt med honom och han log väldigt varmt. Han är ju gammal och han är väldigt svag, men i ögonen så ser man ändå den här närvaron då och kärleken och så hos honom. Så på så sätt är väl ögonen väldigt viktiga nu.
Hans uttrycksmedel
när han är så nedbruten i övrigt.
Vem är påven för er? Jag menar, bortsett från den officiella definitionen av vad påven är i den katolska kyrkan, men hur kan ni beskriva vad påven är för er? Varför är det speciellt att träffa honom?
Därför att det är faktiskt han är en av de starka drivkrafterna bakom liksom vad vi håller på med. Som går före och som hela tiden inspirerar på något sätt faktiskt.
Så du ser honom som lite grann en förebild, en som går före, en som pekar ut vägen?
Ja, och som inspirerar och motiverar. Och som ger den det här perspektivet av att vara del i någonting, liksom, något stort, någonting världsomspännande. Och någonting som pekar mot evigheten. Det tycker jag man får om man följer påven i nyheter och så vidare, så är det så tydligt att han hela tiden försöker inspirera och motivera hela kyrkan att ta sig framåt.
Och du, Thomas, har du någon egen fundering om vad påven är för dig? Du har ju vuxit upp också i en familj där man har brytt sig väldigt mycket om påven, är det inte så?
Jo, det har jag ju. Ja, jag skulle väl kunna ge samma svar som Sara gett, och samtidigt skulle jag kunna säga helt enkelt att han på något sätt, att han är en fadersgestalt på något sätt också, den som, ja, det känns ju som man tillhör en familj och han är pappa i den familjen.
Eller farfar kanske. Nu.
Eller farfar. Och det, ja, det väcker stor kärlek när man ser honom komma överhuvudtaget, och det är väl lite mitt intryck.
Och någonting som man kanske upplever mycket på sådana här möten med påven, det är väl just mötet kanske, alla de andra människorna och grupperna och spelet mellan dem och påven. Där man får kanske just den här bilden som du säger, Thomas, med familjen, att det inte bara strålkastarljuset riktat på påvens person och ingenting annat, utan det är någonting som har med en gemenskap att göra.
Det visar vad kyrkan är. Just den här interaktionen mellan människorna från alla hörn och alla möjliga olika bakgrunder och så som samlas kring honom. Det är absolut en stor del av upplevelsen att vara med. Det tycker jag.
Den bok som ni överlämnade till påven, det är en bok som han har skrivit. Ja, det är katekesen som han har hållit, därför att han har ju sagt i början av det tredje årtusendet att han tycker att ingen vanlig troende människa kan nöja sig med ett ytligt böneliv i den moderna världen. Du, Sara, skisserade en bild av påven som en som går före, en som pekar ut vägen och sådär. Så att han är en som just i vår tid pekar väldigt mycket på just att hur viktigt det är med ett fördjupat böneliv, ett böneliv på allvar. Vad har ni för andliga brunnar som ni öser ur? Vad är det ni inte kan klara er utan, så att säga, för att hålla lågan brinnande?
Vi är nog, eller jag i alla fall, ganska enkla. Alltså rosenkransen är viktig, absolut.
Mässan kanske, nu har vi inte den i vår stad, så att det kanske blir någon gång under veckan och så blir det på söndagen.
på pilgrimsfärder är jag också. Det blir inte lika ofta, men gärna någon gång om året att man får verkligen, verkligen fylla på. Alltså både att komma till någon helig plats eller göra reträtt. Det är jätteviktigt. Och att få bada lite i det katolska kan man behöva när man lever i en värld där det är så udda.
Mm. Kanske man behöver också träffa andra som delar samma tro och, ja, och känner man inte ensam.
Absolut. Absolut.
Du nämnde rosenkransbönen. Kan du formulera vad du upplever starkast i rosenkransbönen som positivt? Vad är det som kan du sätta fingret på något särskilt i den, som någon upplevelse eller någonting som du upplever när du ber den, eller något, hur du känner dig efteråt eller vad vet jag?
Det kanske är för stora ord för min del att ta till, men att några stora upplevelser, men just när man har väldigt mycket att göra på många olika plan och så är det själva böneformen en stor hjälp att samla sig, att kunna be.
Det blir lättare att finna det lugnet med någon slags struktur. Rosenkransen är en struktur. Tidebönerna som laudes eller vesper, det är en annan struktur där du har både variationen och det som ständigt återkommer som du känner igen. Och det blir någonting annat än att bara försöka sätta sig ner och helt fritt be. Man kan behöva i den här splittrade världen lite struktur som binder upp det hela innan man kanske sen finner den där samlingen och kan be lite mer.
Tala med Gud.
Tala med Gud på sitt eget sätt också.
Och nu ska ni hem då, och i väntan på att bli tre så ska ni väl fortsätta kanske lite grann med bokutgivning eller så?
Vi försöker bromsa det just nu.
Det har blivit mycket böcker på sistone.
Ja.
Vad betyder det för er att ge upp böcker? Varför gör ni det?
Ja,
för att pappa började.
För att pappa började. Har väl lite grann halkat in på det hela, men samtidigt så är det väl någonting som växer nu hela tiden. Att vi ser det som något viktigt med god litteratur, med bra katolska böcker.
Vi ser väl det som den perfekta tillvaron, förutom att det är besvärligt. Vi får jobba tillsammans, vi får göra någonting vi tycker är roligt och arbeta för kyrkan och komma i kontakt med massor av olika människor. Och det finns väl ingenting som jag kan tänka mig som skulle vara mer spännande.
Ni sprider ju också då tankar och erfarenheter och så där genom de här böckerna. Får ni mycket feedback, får ni mycket reaktioner från folk om vad de har läst i böckerna?
Det är det som driver den också när man får reaktioner. Främst och kanske positiv, när man får positiva. När man inser att en bok har betytt något för någon. Då kanske det inte spelar så stor roll att den har sålt jättedåligt eller så. Då vet man att i den människans liv så har det gjort en skillnad. Och det räcker egentligen att få ett sånt vittnesbörd liksom, för att det ska vara värt det, tycker jag faktiskt.